Du lyssnar på Det brinner. Jag heter Caroline Banelius-Kronsjö.
Och jag heter Mattias Delin. Det här är säsong 3 som handlar om att det brinner alldeles för mycket i våra skolor. Boverket är den myndighet som ger Sveriges byggregler och som ställer krav på bland annat byggnadstekniskt brandskydd i skolor och förskolor.
Byggreglerna är inte specifika för skolor. Men vilka kraven är ska dagens gäst Anders Johansson djupdyka i. Anders är brandingenjör på Boverket och detta är andra gången han är med i podden. Första gången var i säsong 2 om äldres brandsäkerhet. Anders, hej och välkommen till podden.
Tackar.
Välkommen tillbaka, ska vi väl säga.
Kan vi säga. Förra gången så berättade du om ett antal bränder och brandtillbud som du har haft. Vill du berätta om fler? Man hade en känsla av att du hade fler historier att berätta.
Ja, inte så många fler, men jag kommer ihåg att en gång så brann det i brödrosten hemma för att jag hade fastnat ett bröd på tvären. Och samtidigt fick jag ett telefonsamtal. Så då var det faktiskt en annan brandingenjörskollega som råkade vara hemma som var framme och drog ut sladden. Så att det är ett bra tips att ha alltid en brandingenjör hemma.
Ja, ja, jag kan instämma.
Ja, just det. Har du haft någon skola som har brunnit? När du har gått i skolan, strax innan, strax efter?
Inte vad jag kan komma ihåg faktiskt. Däremot frågade jag mina kollegor här på Boverket. Och då var det en som hade brunnit i slöjdsalen och att det hade tagit sig det här utsuget från någon såg eller svarv eller något annat. Där. Det var mycket damm, men det hade ju mest liksom slått upp någon eldkvast på taket utanför ventilationshuven och sen blev det sanering, men skolan brann ju inte upp för det.
Ja, men ja, det var ju bra. Då var väl antagligen den ventilationen ganska väl utförd då, brandtekniskt, som det ändå slutade väl och inte spred sig. Du, vi har ju bjudit in det här idag för att prata just om hur vi bygger våra skolor med tanke på brandskydd. Och börja med förstås, vad säger byggreglerna om brandskydd i skolor? Vad ställer vi för krav? Eller vad ställer Boverket för krav i byggreglerna?
Ja, vi ställer ju inte så höga krav just utifrån att det är skolor, utan det är ju en verksamhet där man är pigg och vakren förhoppningsvis. Och då är det ju de vanliga utrymningskraven. Men just det här skyddet för att undvika storbränder och så, det är ju någonting som man som byggherre mycket får fundera på själv. Det finns ju vissa krav på att man inte ska ha jättestora brandceller och så, men till exempel att man kanske inte bör ha öppna takfötter på en stor enplansbyggnad för att det räcker att sätta en soptunna utanför för att få en stor skada. Det är ju typiskt sånt som en byggherre borde själv fundera på med tanke på många skolor som tyvärr brinner i det här landet varje år.
Mm. Har våra byggregler sett likadana ut om man tittar bakåt i tiden också, just när det gäller skolor?
Ja, jag tror inte det har varit några egentligen sådär jättestora förändringar. Vi gör ju en förändring nu med de nya föreslagna reglerna och det är ju att man inte ska få tillgodoräkna sig fönsterutrymning i samma omfattning. Och då pratar vi ändå fönsterutrymning i markplan, att man kan hoppa ut om det är liksom en enplansskola, men där anser vi att liksom utvecklingen har gått så långt och man har större hänsyn till personer med funktionsnedsättning och så, att vi har tagit bort den möjligheten för nya skolor. Mm. Det är väl en ändring som sker nu, men just det här brandskyddet och undvika storskaliga bränder, det har nog varit ganska lika över tid faktiskt.
Ja. Jag tänker, det var ju en period när vi byggde som kommer att kallas för Sing Sing-skolor efter det ökända fängelset, där vi alltså många våningsplan med loftgångar inomhus i en stor brandcell. Så kan man ju inte bygga längre i alla fall. Eller kan man det?
Det kanske man kan med någon form av analytisk dimensionering. Det handlar väl om det här om att man kan ha flera plan i samma brandcell, och vad kan man då göra om man har sprinklat till exempel. Annars kan man ju normalt sett inte ha mer än två plan. Så att, jag tror inte det är reglerna, utan det är mer andra saker som gjort liksom vilken typ av pedagogik och trender i samhället som gjort om man har haft de här klassiska gammaldags korridorskolorna, eller man har haft mer alla aktivitetsskolor med stora öppna studiesalar och så. Som, ja, det går olika trender i hur man vill bedriva sin undervisning.
Mm. Vad är målet med det brandskydd som Boverket säger ska finnas i skolor?
Ja, det är ju första hand att trygga utrymningen. Men det är ju inte så att reglerna till 100% är inriktade på det, utan det finns ju även andra krav som bär förmågekravet, som både är till för att trigga utrymning, men även för att möjliggöra att byggnaden står kvar och en säkerhet för räddningstjänstpersonalen att göra en insats. Det kravet blir klart högre om det är flervåningsskolor än om det är en envåningsskola. Och sen så är det ju kravet på brandcellsindelning om det blir större utrymmen och så. Och det är ju för dels möjligheten att rädda delar av byggnaden, men också möjligheten att undvika en större brand och liksom de resurser det krävs av räddningstjänsten och överhuvudtaget göra insatser. Man vill ju kunna liksom ha en samhällsberedskap där de har möjlighet att åka på även andra bränder och så, inte bli upptagna av flera brandstationer på samma plats under långa tider och så vidare. Så det finns ju andra bakomliggande mål än enbart att trygga utrymning, men det är ju ändå huvudsaken.
Mm. Men har Boverket några krav på brandskydd som skyddar skolverksamheten så vi kan fortsätta ha skola?
Nej, det har vi inte, utan det är ju till kommunen att planera om man har kapacitet och fundera på vad händer om en skola brinner upp. Kan vi placera elever på andra skolor? Kan vi sätta upp tillfälliga baracker? Eller vill vi hellre satsa på att ha ett väldigt robust skydd? Och jag har ju lite slarvigt sagt att om man bygger en ny skola och inte sprinklar den, då får man ju fundera om man nu har tänkt rätt överhuvudtaget. För att vi vet ju att det är så många skolor som är utsatta för bränder, och det är ju inte bara i de här utsatta områdena, utan det kan ju också vara andra problem, ja, helt enkelt elever som inte trivs och är mobbade och så vidare, och så tänder de på strax innan sommarlovet till slut för de vill inte gå tillbaka till höstterminen och sånt. Det kan ju hända under en skolas livslängd kan ju vara om 50-100 år. Så ja. Det är liksom, man kan inte bara peka på de här problemområdena och att man ska ha övervakning och videoövervakning. Men det underlättar ju också att man jobbar med den typen av åtgärder, god belysning, ja, alla de här klassiska brandåtgärderna med lastutrymmen och så vidare.
Mm. Där kom du in på någonting intressant, Anders, just anlagda bränder. Hur tar byggreglerna hänsyn till att bränder kan vara anlagda?
Ja, vi har ju egentligen inga krav på att man ska göra den här typen av åtgärder jag pratade om nyss, liksom ha extra god belysning eller inte bygga mörka vrår och sånt. Däremot så förutsätter ju reglerna på något vis att det börjar brinna oavsett om det är anlagt eller om det inte är anlagt. Så att för oss är liksom brandorsaken inte så av så stort intresse, utan reglerna ska liksom ta höjd för att en brand börjar, och då ska den inte få katastrofala följder.
Men jag tänker någonstans att en anlagd brand kan ju vara flera parallella bränder snarare än att det är en brand. Och den kan också starta på ställen som kanske inte är klassiskt mot den normala branden inom citationstecken.
Just anlagda bränder startar ju ofta på både in- och utsidan, men utanför skoltid är det ju oftast ändå på utsidan, och där kan man ju som brandkonsult, tycker jag, behöva också förklara och förtydliga för sina beställare vad det är för problem och hur man kan skydda sig mot det, och vilken stor risk man har annars för att få en totalskada på en skola. Det här gäller ju även förskolor till viss del, att man kan fundera på de här sakerna med kanske detektering utvändigt med någon sån här värme kabel eller att man helt enkelt undviker och som jag sa, det kan få öppna takfötter på envåningsbyggnader och så, för det kräver ju ingen större utvändig brand för att få en stor skada, så att det tar ju inte liksom byggreglerna riktigt höjd för, utan där får man som byggare själv ta ett stort ansvar.
Du nämner förskola. Spelar det någon roll för byggreglerna hur gammal man är när man går i olika stadier? Alltså förskola, skola, universitet och så vidare. Eller det är samma rakt igenom?
Ja, det finns ju lite specialregler just på förskola. Där tillåter man, även i dagens regel tillåter man ju inte den här fönsterutrymningen i markplan för att det skulle bli allt för svårt för personalen att hantera. Då får man ju nästan ha en på insidan och en på utsidan som skickar ut barn. Utan där har man ju väldigt korta gångavstånd just på förskola till riktiga dörrar. Så det är ju en skillnad.
Men man antar inte på förskola att barn kan utrymma själva? Antar man det i grundskolan?
Ja, det gör man i praktiken i grundskolan, även om man sen har lärare, och nu har det ju gått ner också med förskoleklass och är med i skolan i ännu lägre ålder, så att det är klart att det vilar ett stort ansvar på lärarna i de åldrarna och hjälper till med utrymning, men i förskola så förutsätter man ju inte det, utan där förutsätter man ju att personalen har ett stort ansvar och att då vill man hjälpa dem med det. Det finns bland annat särskilda krav just på det här med återinrymning, så att man inte springer ut och att dörren går igen bakom en på en förskola, så att man inte kan komma in och hjälpa fler barn. Så att det är lite sådana specialregler finns just på förskolan.
Just det. Och hur räknar vi förskoleklasserna? Är det förskola eller är det skola?
Ja, det är en bra fråga. Man brukar väl kanske resonera så att om man har integrerat det här i skolan så är det en mer liksom skollik miljö, och då kanske man projekterar hela brandskyddet utifrån det. Medan som man bedriver sin förskoleklassverksamhet i närheten av den så att säga traditionella förskolan, så kanske man är mer lik den verksamheten. Men det beror nog lite på kommunen har lagt upp det där, men det är nog mer likt en traditionell lågstadieskola får man ändå säga. Det är någon form av obligatorium ändå.
Boverket är ju medvetna om problematiken med skolbränder, och vi har pratat om de kommande byggreglerna. Har man i de kommande byggreglerna överhuvudtaget tittat på frågan med skolbränder och vad man skulle kunna egentligen göra via byggreglerna för att minska antalet bränder, med till exempel de åtgärder som du har nämnt?
Vi hade lite funderingar på om går det att skriva regler om just anlagd brand, eller egentligen minska konsekvenserna av en anlagd brand skulle väl regeln snarare bli då, att på något vis ha några generella funktionskrav att man ska ha god belysning och inte undvika nischer och annat sånt. Men sådana regler blir väldigt generella, och det är svårt att hitta några liksom preciserade nivåer som sen går och tillämpa och som byggnadsnämnden kan ha tillsyn på och säga vad som är rätt och fel och så vidare. Så att vi slutade ändå i att inte göra det. Och de blir också väldigt olika beroende på vilken byggnadskonstruktion man väljer. Liksom, det här med öppen takfot kanske inte är ett problem på en trevåningstegelbyggnad, men det kan vara problem ändå om man får en invändig brand som går ut genom ett fönster, men det är inte liksom samma sak som att man bara kan sätta soptunnan eller lastpallen som någon har lämnat på inlastningen i brand och få en större skada på skolan, utan det där får man anpassa efter varje byggnadskonstruktion och vad den har för svagheter och styrka.
Mm.
När det gäller krav på byggnad så ställer ju Boverket en del. Men just när det gäller skola så är det ju även Arbetsmiljöverkets krav. Hur ser ert samarbete just med Arbetsmiljöverket ut kring de här frågorna?
Ja, det är ju en av de anledningarna till att vi tagit bort den här möjligheten att ha fönsterutrymning i markplan, för att det inte riktigt stämmer överens med hur Arbetsmiljöverket ser på de frågorna. Och då blir det ju liksom dubbla budskap, och då vill vi undvika. Så att vi har ett samarbete med dem.
Mm.
Hur ser det ut med de andra myndigheterna som också befinner sig i det här problemområdet som MSB, Skolverket, räddningstjänster i övrigt kanske?
Ja, vi deltar ju bland annat i något som du känner väl till. Det är ju den här nationella samverkansgruppen om brandskydd. Och det är mycket därifrån. Det har ju drivits stora forskningsprojekt ut på anlagd brand och skolor. Och där har ju skett ett samverkan och brandforsk. Framförallt har ju varit en stark part med finansiering från MSB, men också varit drivande i de här frågorna. Så att det sker ju en samverkan kring detta kontinuerligt, skulle jag vilja påstå.
Ja, ni har ju också, nu inne på era grupparbeten, jag vill säga, men nätverksarbeten. Ni har ju också en referensgrupp brandskydd som omfattar ganska mycket olika aktörer i byggsvängen, om vi säger så då. Pratar ni om skolbränder där någonting?
Ja, nu har det ju varit väldigt mycket fokus på det här nya byggregelprojektet, men det är klart, vi har ju representanter till exempel från försäkringsbranschen, och det är ju liksom en viktig fråga för dem är ju skadekostnaden. De har ju mer fokus på det och inte bara den här personsäkerheten som vi diskuterade i början. Så att det är klart det är en viktig fråga för just de intressenterna.
Mm. Om du fick införa något mer krav i byggreglerna gällande skolorna, något mer brandskyddskrav eller någon annan åtgärd, så här, vad skulle du vilja att vi liksom påförde skolorna och mer på nationell nivå utifrån ett samhällskrav?
Som ett samhällskrav, det vill jag kanske inte uttala mig om, men som jag tänkte de få åren jag var brandkonsult, det var ju de här två stora liksom riskområdena. Vad kan man göra utvändigt? Ja, då bör man kanske undvika att en utvändig brand ger en större skada på hela byggnaden, och då är takfoten en kritisk konstruktion, och helst vill man ju inte ha den öppen utan ha den tät och lösa ventilationen på annat sätt. Och man kanske till och med vill ha extra detektering om man anser det nödvändigt. Så det är det ena jag skulle liksom förorda en beställare, en kommun som brandkonsult, men också som kommuninvånare. För det är ju skattepengar i slutändan, och kommunen är ju den som ofta både bygger och driver och handlar räddningstjänsten och ska ta den här extra kostnaden om man får ha tillfälliga baracker i flera år och så vidare. Och den andra är ju invändig sprinkler då, för de tyvärr också ganska många brandtillbud som är faktiskt inne i skolan. Att man tänder eld på drar ut toalettpapper och toaletterna och papperskorgar och annat. Folk är ju lite rädda för sprinkler vad det gäller vattenskador, och det brukar vi ju som i branschen säga, ja, men det är väl ingenting jämfört med brandskadan, för att det krävs en ganska stor brand innan sprinklen löser. Tyvärr har vi ju sett en del skadegörelse med vatten, till och med i vår kommun här i Karlskrona, där man liksom låter vattnet stå på eller lägger vattenslangar ut i gymnastikstallen och sånt som är jättestora skador. Så det finns ju risk att man slår sönder sprinklerhuvudena, och då får man kanske fundera på om man ska ha med infällda och så vidare. Men det är en tråkig utveckling.
Ja. Ja, Karo, något mer du funderar på?
Jag skulle egentligen vilja fundera lite så här. Vi har ju ganska många befintliga skolor också som kanske inte är sprinklade, och så har vi ju ändringsreglerna, och en befintlig byggnad har sina förutsättningar och så vidare. Är ditt råd där också, Anders, att i den mån det är möjligt att även försöka sprinkla, täta takfötter och så vidare?
Ja, det är ju alltid knepigt med ändringssituationer, men framförallt så bör man nog tänka på det här med att det är kommunen som egentligen nästan har alla roller här. Och ibland blir det ju kontraproduktivt ute i kommunen att ja, det är så dit för att brandlarmet går ofta, och får vi betala avgift till räddningstjänsten som också är kommunal, så då stänger man av brandlarmet för att det finns egentligen mest för utrymningssituationen och inget riktigt samhällskrav på att det ska vara vidare kopplat. Men liksom ur ett kommunalt skatteperspektiv så är ju det helt kontraproduktivt som jag ser det, för man har man ju ändå chansen på befintliga skolor och man får ett tydligt larm att faktiskt kunna få en insats som räddar skolan utanför skoltiden när ingen är där. Liksom. Så att, att man får liksom se kommunens roll som helhet här och inte stirra sig blind på varje förvaltning för sig, det tror jag är en viktig lärdom om man ska undvika de här större skolbränderna.
Sen har vi också samtidigt fler och fler friskolor som egentligen är frikopplade från kommunen. Med en annan byggherre som har kanske andra incitament.
Ja.
Och där är det ju lite blandat. Ibland är de ju byggherre och fastighetsägare, men ofta är de ju kanske i sin tur lokaler som kanske till och med förvaltas av ett kommunalt fastighetsbolag. Så att det där är lite blandat.
Mm.
Men Anders, några sista ord på vägen till våra lyssnare?
Ja, det tror jag det är egentligen de här två budskapen, att kommunerna på något vis agerar som en helhet, fastighetsägare, räddningstjänst, skolförvaltning, och funderar på hur utnyttjar vi våra skattepengar på ett effektivt sätt så att vi undviker de här skadorna. Och det andra är till de som är i byggbranschen, att det måste ligga i en brandkonsults roll också att ta upp de här frågorna och verkligen trycka på, har ni verkligen tänkt på att samhällets krav, det är en miniminivå för att säkerställa i första hand personsäkerheten, och här vet vi att vi med vissa enkla åtgärder kan undvika stora skador, och det brinner i stort sett en skola varannan dag i Sverige, brukar vara ett sånt mantra som får de flesta att lyfta lite på ögonbrynen och tänka att det ska vi verkligen då investera 100 miljoner och bara ha ett minimiskydd.
Ja. Ja, enligt MSB så var det nog till och med minst en skola om dagen i genomsnitt.
Det kanske kan variera över åren, och beroende på om man räknar till mindre tillbud eller bränder som räddningstjänsten åker på och så vidare. Men liksom att som brandkonsult bara jobba för miniminivån och stryka så mycket brandskydd som möjligt för att det är totalentreprenad eller så. Man måste nog även ha en dialog med beställarna på ett djupare plan om man ska komma till rätta med de här problemen.
Är skolbrandsfrågan bara en fråga för brandkonsulten, eller är det egentligen en bredare fråga, men det är inte en fråga som man har kunskap om? Vi ser inte i media att det brinner en skola varje dag eller varannan dag till exempel. Och man ser det som händer i bästa fall i den egna skolan eller den egna kommunen och har inte den stora bilden. Vem mer borde ha kunskap om att våra skolor brinner och fundera på vilka åtgärder som ska göras?
Ja, men i första hand är det ju givetvis en fråga för byggherren, om det är kommunen eller friskolan eller vem det är. Men i ett byggprojekt så är det ju oftast kanske brandkonsulten som sitter på den största kunskapen kring de här frågorna, så det var därför jag lyfte fram deras roll. Men den som behöver liksom ta ställning till detta, det är ju självklart de som ska äga och driva den här verksamheten.
Mm. Så beställ en skola som tål att det här problemet finns.
Ja, jag tror tyvärr att det är den vägen man måste gå. Sen måste man ju också jobba med förebyggande åtgärder och alla de här sociala aspekterna runt omkring, för det är ju liksom i ett välmående samhälle där barnen trivs och har andra aktiviteter, så är det ju mindre risk att de hänger och tänder eld på skolor och vad de nu hittar på där runt omkring. Så det krävs ju både och, men problemet är så stort så man kan liksom inte blunda för att det kommer också krävas liksom fysiska bygg åtgärder för att man kan aldrig helt skydda sig.
Mm. Bra slutord, tycker jag. Tusen tack, Anders.
Tack för att du kom.
Tack snälla.
Så Boverket har koll på problemen med skolbränder. Men det brandskydd som de föreskriver i byggreglerna är ett minimiskydd för att alla ska kunna ta sig ut säkert. Och inte för att skydda själva verksamheten eller kommunens ekonomi.
Nej, men Anders ger ju också goda råd här. Om att man bör ta sig en bra funderare på vad man vill att en skola ska klara av när det gäller att skydda den mot brand. Att det kan vara bra med ytterligare brandtekniska åtgärder, även om åtgärder för att minska de problem som leder till anlagda bränder förstås också måste adresseras.
Mm. Och konkret tyckte Anders att det är två saker som vi behöver fokusera på för att öka det tekniska brandskyddet i våra skolor. Och det är ett, att skydda byggnaden så att en brand utanför inte tar sig in. Och två, att överväga att installera sprinkler i våra skolor.
Ja, men du Karo, en annan sak nu. Det här med byggherre, det nämndes ganska mycket i det här avsnittet. Vad är en byggherre?
Det är ju inte ett helt lätt begrepp, det är ett juridiskt begrepp. I korthet skulle man kunna säga att det är den som låter uppföra byggnaden. Blir det tydligare?
Okej, men så att om en kommun ska bygga en skola, då är de byggherre, oavsett vem som faktiskt bygger skolan. Alltså själv den,
precis.
Det är inte byggfirman, utan det är den som beställer byggnaden som är byggherren.
Ja, precis.
Ja. Mm. Och äger huset sen.
Ja,
förstås.
Oftast.
Ja.
Ja.
Om du beställer ett hus, eller äger ett hus, då är du byggherre. Vem som bygger huset, det är någonting annat.
Precis, så är det.
Bra. Tack, Karo. Du har lyssnat på Det brinner, en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet. Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
Du kan nå oss på brandforsk.se. Där kan du ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att ta upp här i podden. Och till nästa gång, kom ihåg att testa din och någon annans brandvarnare.